Ja, eftersom vi nu håller på med att göra känt vad som kan köpas, så kommer jag med en liten bok som ni inte behöver betala någonting för idag. Så köp alla de här böckerna. Var det 500 kronor? Nej. Ja, det är helt fantastiskt. 5 böcker för 200 kronor. Ja, vad får man för 200 kronor annars? Ja, ja, du förstår. Ja, det här är Göran Lennartssons bok om Barnabas. Mentor och andlig pelare. Ni förstår Barnabas i Nya Testamentet. Och det är en enastående bra bok. Mycket fin. Varför jag har den, det är att jag skulle till Norge här för ett tag sedan. Och där är det många predikanter som är väldigt sugna på sådana här litteratur. Och jag hade kontakt med Göran och han sa ja, jag har några stycken. Och han kom och lämpade över till mig då en del. Som jag hittade hemma. En del som blev över från Norgebesöket. Det finns väl en 6-7 stycken. Så det kan ni ta och så ligger det vidare information här inne. Var ni kan sätta in pengarna. 130 kronor. Väldigt roligt att vara här. Fantastiskt. Och så mycket folk. En lördag förmiddag. Och här har vi också TV-pastorsparet ifrån kanal 10. Att ni tog er tid att vara med här. Det var väldigt roligt. Och vi är glada för vad som händer nere i Älmhult nu för tiden. Det är en väldig rörelse. Ja, det är bra. Jag måste säga att när jag kom hit igår och så tittade jag på det här uppslaget längst ner, blev jag otroligt gripen och inspirerad. Allt det där som ni gör här i församlingen är ju väldigt fint och dessa kontakter. Men Kaliningrad var ju något speciellt för min del då. Kaliningrad i Sovjet, som det hette en gång i tiden. Och det var faktiskt i den tiden som jag känner Kaliningrad och var där. Vi hade ju fått tillstånd att ta in biblar i Sovjet och körde ju då för fullt miljontals biblar in. Det blev 25 miljoner, kanske mer än det. Men Kaliningrad, där var det en broder borta i Kanada som kom till mig, så sa han att vi hade en kampanj i Kelowna, en mycket vacker stad mellan de klippiga bergen, och det rörde sig riktigt ordentligt på bibelfronten. Så vi tryckte speciellt Nya Testamentet för dem. Delade ut i hela stan. Så församlingen fick ju en väldig ökning. I form av att människor ville vara med och veta mer om Bibeln och Jesus och frälsning och så vidare. Men där kom det fram en man. Jag säger så här. Han var inte så hög. Lång. Så sa han att ja, du, sa han. Hur är det med Sovjet nu? Och känner du till Kaliningrad, Königsberg? Ja, så jag känner ju till det. Men är det något speciellt? Jag kommer därifrån, sa han. Jag blev fördriven under kriget. Efterhand så har Gud välsignat mitt företag. Och jag har en del pengar. Jag vill gärna satsa så befolkningen i Königsberg får en bibel var. Kan du fixa det? Framförallt ska skolorna, undervisningsetaterna ha det. Ja, så ja, men det där, har du fått det från Herren så ser det hopplöst ut nu, så är det klart att det blir öppet. Men det vill sig. Vi hade ju del av ett tryckeri, eller deltog, eller hade våra beställningar i tryckeri då, som tryckte 50 000 på en dag. Och vi ordnade kontakten med Kaliningrad och där var det vidöppet. Så vi får dit med 50 000 biblar. Och där har jag en upplevelse som jag aldrig haft någonstans annars. Jag kommer då till den här stora händelsen. Medarbetare har varit där, ryska medarbetare har täckt hela stan. Och så kommer jag dit med fredag, lördag, söndag. Landar på flygfältet och ingen rör sig. Hela flygplanet, alla på flygplanet som var fullpackat med passagerare, de satt still. Jag tänkte, är vi inte framme nu? Plötsligt så säger man, det är på det sättet att idag har vi en hedersgäst ombord. Vi ber att han får gå först. Jag tänkte, det var ju väldigt. Kanske det är någon ifrån. Ja. Sen kommer de att titta på mig. Bibelevangelist från Sverige. Sovjet. Förstår ni? Ja. Och kapten kommer fram och säger, Mr. Östby, det är du som är hedersgästen i vår stad. Välkommen. Det är du. Kaliningrad. Hörde ni, det är så där, ja. För 30 år sedan så var jag med om en väldigt intressant upplevelse. Vi hade släktstävne, som man säger i Norge. Släktträff. Och det var en, så att en släkting, en kyrkoherde, hade tagit på sig det här att forska i vad kommer vi från egentligen, den här Östbysläkten. Och han hade ju kommit långt med det. Och fått ihop det så pass att det skulle vara 460 personer av ett par sådana här grenar då på det här släktträdet vi skulle träffas. Man kunde ta flera, upp till 1200-1500, men då skulle det liksom ha blivit för mycket för den här lilla platsen. Stadskyrkan öppnade sig. Det var reserverat för Östby den dagen. Det var Östby över hela bygden. Och tyvärr så var det på det här sättet att kyrkoherden dog 14 dagar, 3 veckor innan han skulle ha hållit högmässan. Så valet föll på mig. Jag fick hålla högmässa för mina 460 släktingar. Och det var en upplevelse för sig. Tänka sig det att hamna alltså i ett sammanhang och möta en hel massa människor som du aldrig har mött förr. Så vet att vi är i släkt. Och så kom hela den här släktkänslan in, som var nog helt fantastisk. Nu vet vi ganska mycket om den delen av släkten. Det har skrivits en bok och ett par, tre kusiner till mig har gjort ett fantastiskt jobb. Så jag vet var jag kommer ifrån på min fars sida. Jag är skogspinne. Och nu vill veta. Så jag är äkta svensk. Tillhörde Sverige på den tiden. Och ända sa man när vi flyttade till Linköping från Norge, Josef Östby och Harriet Östby har utvandrat till Sverige. Så det betyder att vi kom hem igen. Ja, hur det blir med det. Men Finnskogen är alltså det område där vi har då växt upp i vår släkt. Och där det kommer ifrån. Men det är ju flera trevliga personer som kom därifrån. Ja, Svennis. Kanske därför jag har intresse för fotboll, jag vet inte. Svennis, det ligger väl i släkten. Ja, vi behöver inte nämna Tage Erlander och sådana här andra. Behöver vi inte nämna, även om de har ju lite skogsfinnar de är. Men så förra sommaren så var vi i Norge. Hade varit med på någon konferens och besökte en underbar liten pärla. I lite södra delen av Norge som heter Stavern. Kommer ni till Norge ska ni titta på det här lilla stan. Fantastiskt. Och det var soligt. Det var så vackert denna dag. Alla affärer, förstår ni, hade flyttat ut på gatorna. Det var ett yrande liv. Och här heter jag. Vi går igenom stan. Går fram till en fabrik. Det var nästan en sån affär. Interiör. Underbart. Så Harriet sa, ja, jag tror vi går in här. Ja, sa jag, du kan gå in. Ser du vad som är på andra sidan gatan? Antikvariat. Förstår ni vad jag väljer? In ibland gamla böcker. Där kan man köpa Kalle Anka från första nummer. Och väldigt mycket. Så går jag runt där. Och då hittar jag, förstår ni, en liten bok. Ungefär som här. Den kände jag igen. För den hade jag fått, den boken, en vecka innan. Det visade sig nämligen att den var skriven av sonen till en av mina kusiner. Och den här pojken, han var i en bilolycka. Blev fruktansvärt skadad. Men med en levande livsgnista och tro på Gud. Så var han var en ljuspunkt i Kongsvinger. Stan där han bodde. Och så skrev han. Väldigt fina saker. Och den hittade jag på antikvariat i Stavern. Så jag sa, vem är det som äger antikvariatet här? Jo, det var ju en kille som kom lufsandes fram. Du vet, han hade ju inte någon vitskjorta och slips han inte. Utan det var en riktig. Ja, så man ska vara i en antikvariat. Eller ska man kanske inte vara det? Så sa jag, hörru du, sa jag. Varför har du denna bok? Ja, hur så, sa han. Ja, men det här är ju en släkting till mig. Då sträckte han fram handen och sa, då är vi släkt. Han är släkt med mig också. Då var det en släkting som hade som tillhörde en förgrening som var lite utanför det släkt, den släktträff som jag just berättat om. Men lika fullt är han min släkting. Nu har vi väldigt god kontakt. Och jag tänkte bland alla gamla böcker, det är ju fantastiskt. Här är en släkting. Jag ropade på här, sprang in på interiören och sa, kom och se på en släkting. På en släkting här. Men Harriet har det ju på det sättet att hon tror att jag har släkt överallt. Men det är ganska märkligt det här med släkt. Nu måste jag berätta någonting som hände när jag var 9 år. Vi hade i den församlingen i Tönsberg där min pappa var föreståndare. 9 år var jag. Och vi hade besök av en jude som hade överlevt Auschwitz. Och han vittnade. Han talade om sin tro på Gud. Att Gud är trofast. Vi lever på hans nåd. Och han berättade och berättade. I den stunden, då kände jag, vi tillhör varann. Du har säkert haft den upplevelsen. Vi tillhör varann. Och när han står där och ska avsluta sitt tal, då får jag se något jag aldrig har sett vare sig förr eller senare. En ängel som visar sig bakom honom. Titta på mig och säger, du ska vara ett vittne för judarna. Och jag bevarade det i mitt hjärta. Jag kommer till mina föräldrar på kvällen. Så berättar jag det här till pappa, att jag har haft en så märklig upplevelse ikväll. Och du vet, en 9-åring, vad är det för någonting liksom. Men han tog det seriöst. Första möte efter detta, så säger han att det var ett märkligt möte vi hade här när vår judiske vän var på besök. Min pojke Josef, han fick då se en ängel. Och ni förstår, plötsligt så blir det liv i gamle Andersson. Eller Andersen heter han ju på norska. Det var Andersen som hade den tidens hörapparat. Det var en sån stor, sån här va. Men han hör i varje fall vad pappa säger. Då ropar han till, nu Östby, står ängeln bredvid dig. Så nu har ni lite bakgrund. Vem jag är släkt med. Och vad jag känner min tillhörighet. Igår fick vi höra ett fantastiskt tal här. 2 stycken. Som talade om enhet. Och jag skulle väl ta med ni som väntar på väldiga utläggningar om tecken i tiden och sånt här. Ni får vänta till en annan gång. För det är väl inte det speciellt som ligger mig på hjärtat när jag får en möjlighet att tala mer. Utan det är enheten. Johannes 17, 20, Jesu översteprästerliga bön. Jag ber inte bara för dem som, inte bara för dem ber jag, alltså för sina lärjungar, men också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla ska bli ett och vara liksom du, Fader, är i mig och jag i dig. Också det ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Enheten. Och vem var det som kom till tro genom deras ord? Det var hedningarna. Det vi kallar då församlingen, som i stort sett idag i den kristna vokabulären menas att det är hedningar som har kommit till tro. Och här är det tvärtom. Alltså församlingen, det var bara judar. Fanns inte en hedning där. Men Jesus bad att de som genom dessa judars vittnesbörd skulle komma till tro skulle bli ett med de judar som hade kommit till tro. Att hedningarna skulle bli ett. Det är en enhet. Det är en församlingens enhet som det talar om. Nu är vi i det läget att det är vi som har övertaget med den stora utmaningen. Vad gör vi med judarna nu? Det här tror jag är viktigt att tala om i en tid av ökande antisemitism och ökande typ av en tolkningsmodell som inte tar med judarna. Det skakar mig en hel del att det är faktiskt på det sättet som man kan uppleva idag, och att vi är i en situation där vi i många, många sammanhang, församlingar och ibland predikanter rakt ut hör att Israel och judarna, det är en icke-fråga. Det väckte mig väldigt starkt det där. Vi hade ju en samling i Eskilstuna, ska vi se, kan det vara 3 år sedan? Något sånt, 3-4 år sedan. Och det var en fråga som handlade om omistliga frågor i pingst. Och man hade gjort en undersökning i olika sammanhang inom pingst, en grupp som hade forskat i det här, och funnit vilka frågor är det som är viktiga för pingstvännerna att ha med i undervisningen i den här gemensamma pastorsutbildningen. Och när man läste upp hela den här listan så fanns vare sig judarna, Israel, de yttersta tingen. Och när jag frågade väldigt rakt där, den som framförde detta, Pelle Hörnmark, så sa han att tyvärr så är detta en icke-fråga i pingst. De frågor som är så centrala. Nu vet vi, sa han, att Josef, du brinner för det här. Men då får vi vara nöjd med kanske att Uppsala har en special inriktning på judarna och den dialogen. Så kanske inte alla församlingar har samma intresse. Men då har vi då med oss i pingsten då. På något sätt, ungefär så där. Ja, jag kan ju liksom inte sitta bara och ta emot sånt. Jag menar att hela Bibeln, det är för hela församlingen. Hela uppenbarelsen är för hela församlingen. Det ska inte vara så att det är en och annan predikant som är specialist på detta. Utan det finns alltså ett förhållande som vi måste ta upp kampen för. Och det är att Guds ord, uppenbarelsen, den ska få tränga igenom till hela församlingen. Eller vad säger ni? Jag tycker att det är väldigt naturligt att det är på det sättet. Att det har ändrats med tiden kan bero på, vi har varit lite inne på det i personliga samtal här, att vi en gång i tiden, i historien, när en del av oss var lite yngre, var väldigt ivriga efter att specialisera oss på tecknen och sånt här. Och det finns en sida i det som är fantastisk, men många har inte kunnat följa upp det och kanske inte riktigt förklara det, vilket gjorde att många av yngre predikanter kände att ja, det är ett område jag inte vågar mig in på. En annan sak som är en orsak, det är att vi har fått en typ av syn på Israel och de yttersta tingen bestämd av det som är aktuellt i tiden i förhållande till palestinier och till arabvärlden. Man ska inte stöta sig med någon. Och inte minst i ett samhälle som vårt, där vi har så många nu som kommer ifrån de områdena. Därmed är man inne på ett väldigt farligt område. Därför att då ska vi inte tala om omvändelse för syndare, eftersom det kan ju finnas en syndare i mötet. Eller hur? Vi får inte predika dop, för det kan ju finnas en dopkandidat. det är ju att vända fullständigt på det som är vårt uppdrag. Men någonting som måste vara grundläggande, oavsett tidstecken och allt möjligt sånt som är så viktigt, det är enheten med våra judiska rötter. Paulus undervisar ju om det här i Romarbrevet. Och en del har ju haft det för sig att när Paulus kommer in på slutet av detta brev, så är det liksom som en avslutning. Men faktum är att det är höjdpunkten i Romarbrevet. Det är när han talar om olivträdet och grenarna. Att stammen, det är Israel, vi är grenar som är inympade i trädet. Och ju mer du är medveten om det, vilka krafter det är som egentligen bygger upp dig, som utvecklar dig, ju mer kommer du underfund med att detta är gemensamma rötter med Jesus, med Abraham, med Jakob, med Isak, med hela det gamla testamentet. Eller hur? Och då kan vi inte bara säga att ja, men det hörde till en tid då det var levande, så att säga, Jesus troende församlingar ibland judar. Det har ju inte med det, hur mycket vi sätter etikett på det. Men sätter du dig ner med judiska vänner och delar ordet, så märker du väldigt snart att där har du den heliga andes sanktion. Amen. Nu är det ju så här att det är väl tillåtet nu att kanske berätta lite om vad man kan uppleva i sånt här sammanhang. Och en av de texter och textsammanhang som har blivit väldigt levande för mig, det är alltså Hesekiel 37. Ni vet, den här märkliga berättelsen mitt i eländet i Babel, där Hesekiel får besked om att han ska gå ner i dalen. Och när han kommer dit så ser han att den är full av förtorkade ben. Nu är han i en situation där judarna har förts bort ifrån Jerusalem. Templet är borta. Allt verkar vara dött. Och det är ju verkligen så att är det någon gång en profet också kan känna att nu är det väl slut. Var finns det en öppning någonstans? Vi kan ju tala om att ja, vi har lite stängt här och var. Vi har lite ändringar så där, och de vill inte alltid lyssna till lite äldre predikanter och så i vår tid. Men tänka sig här är det bara döda ben i dalen. Vad är framtiden någonstans? Då säger ju Herren till Hesekiel, vad ser du? Jo, jag ser, han är orienterad. Och Gud säger, tala till de döda benen. Tala mitt ord. Och det gör han. Och då ser han att det börjar röra sig. Ja? Och det som händer vidare, det känner vi till, hur det kommer kött och senor och kött och hud. Och då säger Gud att tala livets ande in i dem. Och plötsligt reser sig denna väldiga här. De har varit levande. Vi hade en upplevelse i början av vårt arbete med biblar till Sovjet. Vi hade alltså fått ett tillstånd om 1 miljon biblar in. Och det var fört in i landet. Då fick vi en väldig hjälp, förstår ni. Och det är man tacksam för, all reklam. Och tacksamma tillrop. Tack och lov, broder. Nu går det igenom. Nu är det härligt. Nu är det seger. Tänk 1 miljon biblar i Sovjet, och det är kommuniststyre fortfarande. Men mitt i det hela så kom det en artikel, och jag kommer läsa den här om dagen. En artikel i en kristen tidning här i Sverige, med adress i Stockholm. Jag ska inte säga namnet på den tidningen. Men där stod det en artikel som påstod att det här som vi gör, det var bara att förse egentligen. Ja, det var väl lite maffia, det var försäljning av biblar och så vidare. Allt ihopa blir ifrågasatt. Jag tänkte, kära Gud, vad gör vi nu? Nu förlorar vi allt understöd, eller hur? Men jag tar med två medarbetare och åker till Sovjet. Och så åker vi ner till Ukraina, kommer till Kiev och kommer in där på den stora kyrkans bakgård som är fulla biblar. De hade fått in 40 000 biblar där då. Och den står staplad bäst de ville och skulle ut till församlingar. Och de prisade Gud. Och när vi kom, du vet, det var ju en hel massa ryska ord som kom. Som man inte förstod. Men kyssarna, om man inte bara kände dem det, det var ju vitlök så det stod gladliga till. Det var öppna trutar överallt. Och prisade Gud och så sa de att det här är fantastiskt vad som händer. Och så kom den överste baptistledaren så sa han, den här gripande Josef sa han. Men du förstår, det här tar så tag så vi behöver 100 000 biblar till. Kan du skaffa det nu? Nöd, och han började beskriva nöden och behoven. Och det hade jag ju sett, jag har ju rest där borta. Ja, så har vi fördelat rättfärdigt de här biblarna. Vad kan vi göra? Och Johnny Läring och Vidholm Urban. Vi sa, vi åker till Moskva. Nästa tåg till Moskva och in på Kreml. Jag hade ju blivit bekant där nu. Sen tidigare besök. Kom in på ministeriet och träffade då han som hade ansvar för allt detta. Så sa han, är det klagomål? Nej, sa jag, det är fantastiskt. Vilket samarbete vi får ha med regeringen. Att ni är så öppna för det här. Åh, det är ju underbart, sa han. Det är fantastiskt. Jaha, men varför har du kommit? Ja, så jag faktum är att jag skulle behöva öka antalet, tillståndet. Jaha, sa han, hur många 100 000 då? Jag tänkte på 12 miljoner, sa han. 12 miljoner, är det sant? Ja, 12 miljoner. Ja, sa han efter en liten stund, jag kan inte se att vårt samarbete har några problem. Så det här kommer att flyta lika bra i framtiden, så skrev han under. Så sa jag till honom när det var färdigt att jag vill ha ett specialavtal med dig. Ja, så vi gick för oss själva. Och vad då, sa han? Jo, sa jag, jag vill ha ett specialavtal som jag tror vi kan ta muntligt. Ja, men det har du ju på alla muntligt. Du har inga papper i Sverige på att du får ta en biblar. Du tror ju på kommunisterna. Det har funkat med 1 miljon. Det kan fortsatt funka. Jag sa, nu är det en folkgrupp som du ska tänka på. Och som vi måste tänka på. Jag vill avsätta en hel del av dessa biblar till judarna. Synagogerna har inga biblar. Judarna har inga biblar. Och jag hade tagit reda på hur situationen var. Att det fanns ingen sån här längtan till Israel eller någonting vid den här tiden. Det var hopplöst. Det man väntade på idag är nästa påsk och nya pogromer. Förstår du? När jag hade frågat honom andra gången så sa han, du måste älska det folket. Ja, sa jag. Då såg jag tårarna i hans ögon. Och jag har undrat sedan, men det får jag bara släppa. Jag undrar på om det inte var en jude som stod där. Jag lovar, sa han. Och du vet, när jag kom till Stockholm så blev glädjen väldigt stor. Jag samlade hela judiska ledarskapet och berättade om en öppen dörr för att ta biblar. Och de kom ju i gasen riktigt ordentligt. Och de sa att ja, men det här är ju helt fantastiskt. Vi börjar bibelinsamling med en gång. Var finns det container som vi kan låna eller hyra? Men så var det en av våra judiska vänner som frågade, du är ju trots allt inte jude, Josef. Vad är det som gör det här? Ja, så jag får säga som en annan ifrån Bibeln, att du är jude och vet inte detta. Du har väl läst profeten Ezekiel, att ska vi få ut judar ur Sovjet, så måste det börja med att Guds ord förkunnas. Därför att då börjar det att hända någonting. Så livets ande kan börja verka i deras liv och längtan till Israel. Den uppstår och snart så har vi en utgång. Och visionen, den bara tindrade i våra ögon den kvällen i Stockholm. Jag vill inte säga att vi var de enda som kunde vara med och påverka någonting i det fallet. Men det att mer än 1 miljon judar i Sovjet fick lämna, det hade det här som en del av lösningen. Det hände någonting. Och det var ju märkligt. I en pastorskonferens i Moskva så fick jag ett profetiskt budskap till judiska predikanter. Det kom fram 6 stycken efter mötet och sa: vi är judar, vi är pingstpastorer. Och Gud har sagt vi ska till Israel. Vi ska vara med och föra in vittnesbördet om Jesus och Messias i Israel. Ja, det ser du. Ibland kan man tänka sig att en helig ande är speciellt intresserad av oss kristna. Att vi är öppna. Men faktum är att dessa löften är given åt judarna. Och vi har del av det. Vi hänger med. Amen. Så älskar du Jesus, så var han jude, kommen ifrån Nazaret, född i Betlehem, men han var Guds son. Denna fantastiska kombination. Och du och jag, av nåd så får vi vara med och uppleva hur det här ska fullbordas. Nu är det någonting ytterligare om det här med enheten där då, som jag skulle kanske vilja nämna lite om faktiskt. Därför att då Jesus talar i sin missionsbefallning i Apostlagärningarna 1 om strategin för man skulle ta. Börja i Jerusalem, hela Judén och så Samarien och vidare ut. Vad menade Jesus med det? Var det bara geografin där och då? Ja, för mig är det ju väldigt klart att Jesus hade en bibel och stötta all sin predikan på, och det var Gamla testamentet. Vi får inte glömma det. Så det är klart, de som inte vill ha Gamla testamentet, de vill ju inte ha Jesu undervisning egentligen heller. Det var ju där han hade sina rötter, det var ju där han hämtade kunskapen. Och här i Hesekiel 37 så har vi svaret på det. Det är nämligen så att profeten får besked om att du ska ta 2 stavar. Den ena, det var Juda. Det var de 2 stammarna det representerade. Den andra, det var de 10 stammarna. De hade ju skilt lag på 700-talet, eller också innan. Men då blev det definitivt före Kristus. Och det var den nya kungen som la på folket så mycket skatter och så vidare. Och det blev väldigt mycket problem med det där, som vi inte ska gå in på. Men det som hände, det är att de 10 stammarna blev fördrivna. De hade sin huvudstad i Samaria. Blev fördrivna därifrån. Och de fortsatte alltså runt om, ut i världen. Tydligen upp emot våra trakter också. Det är ganska underligt att följa vägarna. Det finns ju forskare idag på släktforskning så där i Israel som försöker att söka efter var stammarna tog vägen. Och vi har ju Gadstam då, som är speciellt knuten till Sverige och vårt område, enligt den forskningen. Men i varje fall, de fördrevs. 10 stammar. Och så var det de här 2 stammarna som fördrevs till Babel. Och här börjar han profetera det märkliga att dessa 12 stammar ska återförenas. Och då kan vi ju bara sticka in med vad är det som händer idag med invandringen i Israel. Idag frågar vi egentligen inte, det är ingen som kommer flagga och säger: hej, jag är Manasse eller jag är den eller... Ja, det kan man ju ibland läsa om. Att det är en speciell stam som kommer. Men nu är det begreppet på något sätt lagt på is. Framför att det är en enhet av judar som kommer tillbaks. varifrån i hela världen. Det som upptar mig och som jag skulle gärna vilja föra som en tanke till oss här idag, det är att namnet på de 10 stammarna, den staven där säger Gud, du ska skriva Efraim. Efraim, Josefs son. Och genast så är man ner i den dramatik som rör personen Josef. Hans förnedring, förkastelsen av bröderna, brunnen. Hela detta elände som pågår i hans liv. Besvikelser och allt. Och han med de stora drömmarna. Vad blir det av det? Ska han ruttna i ett egyptiskt fängelse? Åtalad och dömt på falska premisser. Men lösningen i Josefs liv börjar ju faktiskt med det här att han får gift sig. Ofta är ju ett äktenskap. Ja, det hade hänt något innan då, upphöjelsen. Att han blev nästledare i Egypten. Men så gifter han sig med en vacker tjej. Dotter till en avgudapräst. Men judiska källor säger att Josef skulle aldrig kunna gifta sig med henne om inte hon först omvände sig till Gud. Vilket hon då tydligen gjorde. Och så fick de ju barn. Manasse. Och Manasse betyder, säger Josef, glömska. Därför att Gud har låtit mig glömma. Alla mina besvärligheter och bedrövelser. Och hela min faders hus. Han har glömt och kommer ihåg och räknar upp allt han har glömt. Det är fantastiskt glömska, eller hur? Det verkar som en självmotsägelse. Ja då. Ruben har jag glömt. Levi har jag glömt. Och så bara trassla till lite i hjärnan och minnet vad de här bröderna hade gjort emot honom. Han har jag glömt. Ja, han har jag glömt. Och så, ja, till och med det att Potifars hustru hade ljugit på honom och utan ordentlig rättegång kastades i fängelse. Ja, det har han glömt. Du förstår, det är ju fantastiskt. Och de här då som han hjälpte i fängelset och blev till välsignelse för, han glömde dem också. Manasse, åh, Gud har låtit mig glömma. Det är det där med den gudomliga glömskan som senare ska följa. Det ska följa oss. Jag tror vi alla här kan väl säga att vi har ett och annat i vår historia som inte har varit så roligt, va? Eller hur? Och ibland kan man säga, hur kunde Gud tillåta? Och hur är det möjligt? Hur kan folk bete sig? Och vi har gripande vittnesbörd i den här samlingen idag om vad som kan hända människor. Gudfruktiga människor, heluppgivna människor, redskap i Guds rike. Men Gud är större. Och han låter Manasse födas. Gud har låtit mig glömma. Det betyder alltså att lärdomen har han inte glömt. Men bitterheten finns inte där. Det är ingenting som tar oss så hårt och river livskraften ur oss som bitterhet. Så jag tror det är ett väldigt bra, det är ett bra sätt det här som Josef gör. Att lista upp eländet. Personer, händelser som jag har besvär med. Ja. Och så säger vi, Gud, nu tar du hand om det. Nu glömmer jag det här. Kan det funka?
Amen.
Tror ni det?
Ja.
Därför att det kan ju inte vara riktigt att vi nu då, en del av oss har ju kommit, en del har ju kommit upp i en lite högre ålder. Vi är till och med pensionärer. Ja, och man kan ju till och med möta ungdomar i vår ålder som lever kvar i någonting som hände för 50 år sedan. och som de fortfarande är bittra över. Det är klart, det är inte bra. Det är inte bra för hälsan. Och tänk på att vi ska bli äldre. Och vi ska leva friskt. Ha det bra. Jag måste nästan nu berätta en sak för er. Jag fick ju genomgå en operation här i julveckan. Jag hade sån gräslig ont i ryggen. Och så hade min bror David och jag, vi hade gett ut den här boken i Norge. Och vi var på några konferenser där och så var det Vision Norge, tv-station som ville göra program och så vidare. Jag hade så ont, så på nätterna så vred jag mig ur sängen och krabbade runt på golvet. Det var så ont. Kom jag hem och så sa jag till Harriet att du, sa jag, det här är ju inte riktigt bra. Jag tror jag går till vårdcentralen. Ja, jag gick till vårdcentralen. Och läkaren, han tog emot mig då vänligt och vi tog alla prov. Så sa han, kan du sitta där ute och vänta, sa han. Det tar lite tid att få resultat. Ja, jo, sa jag, det går bra det. Så kanske jag kan få lite medicin för det här då, mot smärta. Ja, det ska vi se till då. Du vet, läkarna är ju så vänliga, eller hur? Men nu kom han ju ut alltså som ett lejon. Och så snabbt. Det hade ju inte gått någon 20 minuter där inte. Utan han sa, hörru du hör inte hemma här. Du måste akut till Sankt Göran. Jaha, sa jag. Taxin står och väntar här ute. Så på vägen dit fick jag ringa Harriet och säga, jag kommer inte hem nu på lunch för jag ska på sjukhuset. Akutinläggas på Sankt Göran. Och där konstaterade de, du har njurcancer. Så satt jag där hos läkaren. Och de hade gått igenom allt. Alla mina journaler, du vet. De är ju duktiga. Bara förstår. Dessa moderniteter, det är inga papper och sådär. Det är ju bara på datorn, va? Så doktorn sa att du måste säga, sa han, att det är lite underligt med dig, sa han. Ja, är det det, sa jag, är ett unikt fall. Ja, jag tycker efter att du har fått besked om att du har cancer, en dödlig cancer, så har du är ju så lugn. Det känns så skönt att få prata med dig. Jag kan ta upp frågor här med dig, har jag känslan av, som man aldrig kan göra egentligen med patienter. För man måste ju försöka vara lite i takt. Nej, så det behöver du inte. Bara prat på. Var öppen. Ja, men hur du har kommit in här nu. Och hur det är med... Du har ju varit inne på canceroperation förr. Ja, och ja visst. Ja, men du kom ju inte in för cancer då. För då tyckte du att du var för mycket törstig. Så du ville ha någonting som skulle hjälpa dig med det. Och så upptäckte de två cancerfall på kroppen. En hudcancer på låret och prostata. Men det var ju inte därför du kom in. Men så blir du opererad, så är det bra. Och så sitter du här. Och du har ju inte kommit in för njurcancer. Utan du har haft lite ont i ryggen. Vad är fatsam? Vad är det med dig? Ja, sa jag. Det här med lugnet och sådär. Jag har inget besvär med det här om du ska operera. Det är bara en enda fråga jag säger, sa jag. Ta med så mycket att jag slipper imorgon och tänka på om de fick med allt. För du vet, jag har inte tid att gå och tänka på det. Jag har mycket framför mig. Jag förstår det, sa hon. Jag ser det i journalen. Ha! Men vad är orsaken då, Ösby? Hörde du, sa jag, nu ska jag berätta ärligt, rakt upp och ner hur det är. När jag var en ung pojke, då kallade Gud mig. Och jag sa till honom, skicka mig vart du vill. Led mitt liv, det är i dina händer. Och det har gått upp och det har gått ner. Jag har fått klappa axeln. Och jag har fått mycket annat. Men jag har levt vidare. Men hörde du, läkaren, det var en sak jag glömde. I avtalet med Gud. Jag ställde aldrig några krav. Så jag får väl leva med det. Vidare. Så som jag har det. går igenom det ena till andra. Men jag är lycklig, för jag tjänar Gud i alla fall. Åh, sa han, nu ryser jag över hela kroppen, sa han. Det här är fantastiskt, Östby. Är det så att tro på Gud? Ja, så för min del så du vill ha ett svar. Här är det. Vill du tro? Vill du följa? Så är det inte problemfritt. Det är inte problemfritt i relationer. Och det är inte problemfritt alltid med din egen kropp. Vi är människor. Men har vi lagt vårt liv i Guds händer? Va? Ja, men då blir det ju en sak till att skriva på listan med Manasse då. Ja, jag har inte tid att vara bitter på Gud för att jag har varit sjuk eller opererad. Som ni ser så är jag frisk nu. Ja. Väldigt frisk. Så Svensson han sa till mig att du ser väldigt frisk ut. Du har fått kalaskulan tillbaka också, sa han. Eller hur? Du har saknat den, va? Som Manasse, det lär oss att vi ska glömma. Men så kommer hustrun till Josef och gläder sig och fröjdar sig. Och så säger åh Josef, vi ska ha barn igen. Underbart, säger Josef. Jag ska göra allt vad jag kan för att ta lite mer ledigt nu. Vi har mycket att göra med utdelningen av mat som du vet i hela Mellanöstern. Och vi har lite nya lador som vi måste bygga upp. Och, ja, det är mycket. Men vi ska göra det bästa. Och han var glädjestrålande när den nyfödde Efraim var i hans armar. Och så sa han, jag kallar dig Efraim. För Gud har gjort mig fruktsam. Här i mitt liv, här i det här landet. Här har vi hemligheten. Att leva i nuet. Efraim fick leva i nuet. Och varför fanns det en stav med hans namn? Jo, det fanns ett vittnesbörd. Trots allt så leder Gud. Han leder genom allt. Det där, jag tycker det var väldigt bra. Var det inte det? Du vet att det är bra att leva långt fram i tiden och långt tillbaka i tiden. Men det är att se Guds gärningar nu. Och här har vi lösningen på judarnas frågor. Har du sett judar som är fruktansvärt bittra och gör allt vad de kan för att ödelägga för folk och land? De flesta mitt i allt detta, när de kom ifrån Auschwitz och överallt annars, vad är det första de gör? Det är att utropa en ny stat. Mitt i svaghet så ska de uppfylla Guds ord. Guds ord ska uppfyllas nu. Tala om att det där sker ett under i Abrahams och Saras liv. Men det här skedde 1948 då Israels stat föddes. Och här är det att hela profetian i Hesekiel 37 talar om Gud tar sig hand om sitt folk. Och det förbund han har ingått, det håller han. Det parallellställe som kommer i slutet av Hesekiel 37 relateras till det nya förbundet. Och vi har ju ibland hört talas, ingen i den här samlingen naturligtvis, talar om det nya förbundet som det är den kristna kyrkan som Gud har ingått ett nytt förbund med. Och det gamla, det tillhör liksom gamla testamentet och det gamla Israel. Nej, Gud, han är trofast. Han är trofast och förnyar efter allt elände sitt förbund. Det sker på samma sätt när du och jag har felat och vi känner oss borta och gjort det galet för oss. Men vi får en upprättelse i Jesu namn. Genom försoningen så är vi återupprättade. Då är det en förnyat förbund som vi får. Med Gud. Gud håller sina löften. Och det är ju det som är det fantastiska, vet ni, att Gud, han gör ju det nu med Israel. Ja. När han kallar folket tillbaks igen och de har kommit till sådana mängder. Det är ju helt fantastiskt. Det är Guds ande som drar folket tillbaks. För löftena, vad säger ni teologer som är här? Guds löften, lämnade de Israel och de här 10 bortkomna stammarna? Var det någonting som Gud glömde och sa att nah, då får ni gå er väg? Va? Det har ni inte gjort. Nej, jag hade en sån spännande upplevelse, förstår ni, vid något tillfälle. När jag var i Sovjet och var i Kreml. Och skulle där luncha tillsammans med Jeltsins ekonomiska rådgivare. Det var ju väldigt roligt att få göra det. En härlig, härlig människa. När vi just satte oss där vid bordet så kommer det en vänlig själ och så säger han: gratulerar, sa han till mig. Han där, han tillhör ditt folk. Oj, tillhör han mitt folk? Vad menar han med det? Jag uppfattades tydligen i Sovjet som jude. Och jag pratade lite med den här statsmannen som visade sig vara jude. Kom från norra, långt upp i norra delen av Sovjet. Och vi fick en fantastisk lunch. Men framförallt samtal. Där vi fördjupade oss in i de gemensamma rikedomar vi hade. Han sa, det är fantastiskt, tänk att få träffa en. Som åh, våra hjärtan mötte varann. Nu väl, nu ska jag ta den här sista delen. Jag förstår att ni vill ha hört väldigt mycket mer om det här. Men den sista delen skulle jag vilja ägna oss väldigt praktiskt till det som sammanhang vi har kommit in i med pingst. Jag tror nämligen, har alltid haft det i mitt hjärta sedan jag var väldigt ung, att Gud har en speciell plan med pingströrelsen, pingstvännerna, i förhållande till judarna. Gå tillbaks slutet av 1800-talet då sionismen, det fick fortfarande kallas sionism då, utan att man ryckte på axlarna, utan att man gjorde det specifikt till en politisk fråga. Samtidigt började det hända något väldigt speciellt runt om i världen med människor som upplevde andens dop. Och parallellt i frigörelsen av judarna när de kommer tillbaka till Israel, intar landet, så händer utvecklingen med pingst över hela världen. Den heliga ande utgjuts. Och något som är igenkännande, det är faktiskt pingstvännernas kärlek till Israel, till judarna. Ska vi se, var det mitten på 80-talet det var världspingstkonferens i Zürich? Det minns inte ni, för ni var inte där. Det förstår jag. Då hörde ni inte söndags förmiddagspredikan där. Det borde ni ha gjort. Jag höll den. Ja, jag hade fått det här förtroendet att predika på söndag förmiddag. Och jag hade fått ett ämne att predika om där i avslutningssöndagen i Zürich. Och det var ju väldigt spännande. Så jag hade gjort upp med min tolk. Och vi hade väldigt mycket skrivit. Och jag hade ju bara en amen tid som alla talare där hade. Och jag var inspirerad. Kära Gud, nu ska det bli intressant. För predika. Det värsta var, förstår ni, att på kvällen då jag skulle lägga mig, för att vara väldigt utvilad till nästa dag, då får jag ett klart besked från Herren: du ska inte predika om det här. Hela predikan dog. Predikanten, ni vet vad jag menar med det. Jag kunde inte. Så sa jag: käre Gud, vad menar du? Då fick jag ett budskap istället. Du ska predika om pingströrelsens profetiska uppgift gentemot judarna och Israel. Då tänkte jag: käre Gud, vad ska jag göra med tolken? Tyckte jag Herren sa. Han har ju inga problem med någonting. Eller hur? Så jag förberedde mig. Gick tidigt till den stora hallen. Mötte då tolken. Som han kom ju ett enda virvar. För han kom i mitt gamla predikan som han hade läst innan till nu. Och skulle vara väldigt fräsch. Så sa jag att det blir inte den predikan. Så blir min nästa tanke, vad säger ledningen? De här stora ledarna för pingstkonferensen. Men det tänkte jag, det här bara är ett tillfälle jag får. Det är inget att bry sig om. De kan ju klaga på mig bäst de vill. Jag åker härifrån. Jag kommer aldrig mer att få predik heller. Ges tillfälle att predika på det sättet. Jag höll predikan. Och eftersom ni inte var där så frestas man på att lägga på lite extra nu. Men jag behöver faktiskt inte göra det. Det var ett oerhört gensvar. Det var ett oerhört gensvar. Så när mötet var slut, då kommer det fram en broder. Han var schweizare. Nu försvann namnet. Han har skrivit mycket om pingsthistorien. Nej. Va? Nej. Schweizare. Han också. Ja, nu var han en årgång äldre än Sophie. Så kom han och sa, jag måste få ett privat samtal med dig, sa han. Ja, jag måste säga, jag är så gripen idag. Det är hopp för pingst, sa han. Ja, så är det något speciellt? Ja, vet du att det du har predikat idag, det var grundbulten och huvudtemat vi äldre predikanter hade i väckelsens begynnelse. Vi satt dagar och tänkte, Gud har inte bara tungotal, har inte bara profetior, har inte bara allt det härliga. Det följer med, men vi har en huvuduppgift. Det är Israel, det är judarna. Vi ska vara med om den stora skördefesten. Där vi ser denna förening mellan judar och församlingen i övrigt. Och det handlar inte om att vi ser allt lika och allt det där. Det gör ju inte kristna heller. Vi behöver många dagar för att komma överens i vissa frågor. Men den heliga ande ska komma över oss. Och han ska undervisa. Jag kom till hotellet. Då ringer telefonen. Och jag säger, ja, det är Josef Ösby. Ja, Josef! Vad underbart! Det är Lippel från Jerusalem. Jag var härlig, sa jag. Hur gick predikan? Ja, sa jag. Det var ju intressant att en rabbin i Jerusalem är intresserad av predikan i världspingstkonferensen. Jo, jag vet, du är där, sa han. Ska jag berätta, i natt har vi haft bön för dig. Du vet, vid västra porten, klagomuren. Där finns ju kanske världens minsta synagoga. Närmast allra heligaste har man ju räknat ut. Där var de samlad. En hel grupp med rabbiner. Och de bad att Gud genom den heliga ande skulle ge mig rätta ord. Och tacka för det. Ber man kraftigt i Jerusalem så händer det något i Syrik. Det är ju klart. Eller hur? Och nu kunde vi bara prisa Gud. Ja, sa han. Det här, det är andens verk. Du ser hur det fungerar. Den brodern har ju betytt väldigt mycket. Betytt väldigt mycket för mig. Och han ledde mig in när jag hade en väldigt jobbig period här för några år sedan. Då ringde han ifrån Jerusalem som en av de få som överhuvudtaget letade reda på mig. Så sa han, Gud har talat till mig under synagogan. Gudstjänsten är gjort slut. Synagogen är över. Sabbaten är slut. Men Gud har sagt, du ska studera Josefs liv tills du har kommit upp i brunnen. För Gud har inte kallat dig till brunnen, men han har kallat dig att komma upp. Amen. Och då kommer jag också fram till denna märkliga text som jag ska avsluta med. För Jesus, han hade ju alla de här, ja, hade ju mycket. Och lärjungarna, de hade ju frågor. Och Petrus kom ju till honom och ställde en fråga. Du, hur många gånger ska min broder synda mot mig? Jag ska förlåta honom. Tänk dig du, komma in på matematik när det gäller att förlåta. Det är, då har man kommit långt. 7 gånger. Är det så? Säger Petrus, det vill ta i. Nej, sa Jesus. Inte 7 gånger, 70 gånger, 7 gånger. Var hade Jesus den texten ifrån? Minns ni när Josef bjöd in hela släkten till Egypten? Hämta min far. Alla skulle komma. Hur många var det som kom? 66. Så kom Josef och frun. 68. Så kom lille Manasse och lille Efraim. Då blev det 70. Där hade vi allihopa. Och då blev det som du har på armen, Sigvard. 70 gånger 7 har han skrivit in där. 70 gånger 7. Så Josef, han fick förlåta alla. Även sin egen familj och sig själv. I förlåtelse. Och med denna anda, denna inställning, är att vi går in i ett enhetsarbete med judarna. Och måtte de kunna förlåta oss. Måtte de förlåta oss för allt vad vi har ställt till med. Här håller man på nere i Malmö och hatar judarna och demonstrerar emot. Och så har vi ersättningsteologin i församlingar. Vad är det för någonting? Det är den värsta antisemitism som finns. För där bereddar man för en ny Hitler. Det var vad Hitler själv sa. Jag gör vad kyrkan har sagt man ska egentligen göra. Nej, bort med detta och in med det nya. Med kärlekens, enhetens budskap mellan oss och judarna. På det att Herrens namn ska förhärligas och världen ska tro att du har sänt mig, sa Jesus. Ja, tycker ni att ni har fått nog nu? Amen. Ja, det är bra. Herre, vi tackar dig. Och vi prisar dig. Vi prisar dig för denna enhetsrörelse som går fram nu. Halleluja. Tack Jesus. Tack att den helige ande som är utgjuten kallar ihop människor som följer ditt ord och som vill ledas in i detta på olika sätt. Vi tackar dig Herre för våra judiska bröder. Och vi tackar dig. Vi prisar dig. Tack att vi som är här ska inspireras idag. Och i fortsättningen. Att arbeta för denna enhetstanke. Det som är vår stora uppgift. I Jesu namn.
Tack att du väckte din församling med er människa. blåsa upp oss, Herre, när vi inimpar i träd. Herre, välsign oss nu, Herre, i Jesu
Vi tackar så mycket. Tack Josef för vad du har delat med oss. Tack. Vi gör så här nu att vi har ordnat lite förfriskning. Lite kaffe eller vad som kan finnas. Och jag tänkte så kanske vi kan ta en 10 minuter, en kvart och sen samlas vi igen. Vi brukar göra så att vi har ju tillfälle också till samtal, frågeställningar. Och kanske någon vidare kommentar i det här. Stora ämnet och intressanta ämnet. Men vi tar en liten bensträckare med lite förfriskningar. Så samlas vi om en 10 minuter, en kvart igen.